det finns ju ett case att bygga på att Alexander Isak sköt Sverige till VM lika mycket som Viktor Gyökeres.
Vad pratar du om nu? Jag kommer liksom inte, han spelade ju inte ens i de där kvalmatcherna.
Nej, men det var ju inte där som Sverige tog sig till playoffspelet i det här usla VM-kvalet.
Aha, du tänker ännu längre bak i tiden.
Och med tanke på vad Isak har gjort för Sverige förr och vad Gyökeres har gjort för Sverige nu och att vi har med båda till VM-turneringen i Kanada, Mexiko och USA, så kan ju liksom lite vad som helst hända. Men vad är det vi kan hoppas på egentligen vad gäller Alexander Isak? För herregud, vilket jävla år han har haft. Det har varit hyllad succé förra våren till hatad, ifrågasatt och skadad.
Uppsnacket med Susanna och Samir.
Jag tänkte att jag skulle ta det tillbaka till ett ögonblick i EM-historien. Oj, vad bombastiskt det lät.
Mm, det tycker jag också.
Men det var definitivt då när hela fotbollseuropa fick upp ögonen för den här solna killen, Alexander Isak. Mm. Det var fotbolls-EM 2021, det var utspridda EM, försenade EM på grund av pandemin. Vi befinner oss i Valencia, tror jag det var, i Spanien. Mot Spanien, Sverige är så tillbaka tryckt i den här EM-matchen att halva laget i princip, som man brukar säga, sitter i knät på målvakten.
Har de parkerat bussen?
Alltså ofrivilligt, omedvetet eller högst medvetet så är det det som har hänt. Sverige var helt utspelat, speciellt första halvlek. Spanska bollinnehavet var 79% mot Sveriges 21%. Säger kanske inte så mycket för den som inte har koll, men det är i princip att ha inkast och insparka lite då och då.
Jag skulle säga att José Mourinho står och ler någonstans i någon katakomb.
Sveriges målvakt Robin Olsen, han storspelade, han gjorde flera avgörande räddningar. Han hyllas efter den här matchen för den slutar 0-0.
Alexander Isak, vilken debut han gör, första EM-matchen för honom där han går in och man ser han har självförtroende, han tar för sig verkligen.
Men hyllningar det får också då 21-åriga Alexander Isak. Med Olsens räddningar och med lite tur för framförallt Isak, så hade det ju kunnat bli en svensk seger. Ett oförtjänt segermål hade det i så fall blivit. Men han hade med lite medstuds kunnat få hål på Spanien genom sina fantastiska offensiva kvaliteter.
Visst är det ändå någonting när anfallare inte gör mål men ändå blir hyllade efter en match. Vad har de egentligen gjort då?
De har utgjort ett hot som enda spelare anfallsmässigt i en match där Sverige bara riktade in sig på försvarsspel. Ju.
Och då är det liksom mer en idé om att det skulle kunna blivit mål än att det faktiskt blev det. Jag tycker det är så vanskligt.
Men det är ju lite samma som att en målvakt, i det här fallet Robin Olsen, hade ju faktiskt kunnat släppa in ett mål i den matchen mot Spanien och ändå blivit tokhyllad för att det inte blev fler mål för Spanien.
Ja, men jag fattar den. Målvakter tenderar ju att få liksom lite mer så leeway. Alltså du kan släppa in 4 baljor men rädda 9 och då är det ändå en dundermatch.
Men det var efter den här insatsen som Gary Lineker twittrade, det här minns du ju. Han skrev, "Don't think there's much doubt that Alexander Isak will attract a lot of attention from clubs across Europe. Exceptional talent."
Wow.
Och det är ju fantastiskt. Han är ju en gammal skytteliga vinnare från VM-turneringen 1986. Numera omtyckt, välkänd programledare som han ju haft en väldigt framgångsrik karriär som också inte bara vad gäller fotbollssändningar men framförallt det i England. Och det var ju det som Alexander Isak fick frågor om sen på presskonferensen när han var lite osäker på vem där Lineker var egentligen.
Sitter i studio och sånt där, va? Gammal spelare eller?
Han blev skyttekung i VM 86, va?
Ja, då var inte jag född, men lite att kolla.
I said really nice things about him. An old player in a studio.
He was a bald man.
Hey, Mike, you're right.
How does it feel when no one knows you? They know how I feel.
Nästa match i EM under den här sommaren, då är platsen Sankt Petersburg. Eller som min dåvarande kollega expert Rickard Henriksson kallar det, Sankt Emilsburg. Eftersom Emil Forsberg har gjort så fina insatser där för svenska landslaget.
Ja, det rullar verkligen av tungan.
Ja, nej, men det är inte bara i EM utan även VM som var innan det ju. Motståndare här är Slovakien. Och då kommer det här ögonblicket som vi många nog har liksom tittat på om och om igen med den fantastiska bolltouchen som Alexander Isak visar upp. Han har bollen i mittcirkeln. En slovak kommer in i den där situationen. Tror att han liksom har koll på vad han ska göra för att utmanövrera den unge svensken. Det har han inte. Isak rör bollen en decimeter framåt. Motståndaren kliver in, blir helt bortgjord. Fullständigt liksom, hamnar åt andra hållet. Och sen går det snabbt. Alexander Isak tappar lite balansen eftersom den här slovaken ju touchar hans fot när han tror att han ska kunna få undan bollen som Isak precis har petat åt sidan. Så han ligger liksom nästan dubbelvikt över bollen samtidigt som han får upp farten med sina långa liksom smala ben, pendlar han igång och rusar framåt. Han tappar lite balansen. Sen inte rytmen. Och då kommer en ny slovak och liksom kastar sig fram. Ser ut som att vara en ganska bra timing för en glidtackling. Nej, han bara petar bollen lite undan en decimeter igen så att Alexander Isak kan hoppa över foten som kommer framglidande, vända ryggen mot slovaken till lika målet. Han har närmat sig straffområdet offensivt nu så att han nästan är halvvägs där från mittlinjen sett. Och så får han ta över bollen igen och springer liksom ifrån de nu två slovaker som jagar honom. När han tar siktet mot straffområdet mot ytterligare en slovak som också bara står och väntar in Alexander Isak och tror att men här kan jag slänga mig och glida. Nej, han bara petar bollen lite mellan sina fötter, rycker åt ett håll och sen avslutar han. Det är inte mål. Men det är liksom ett ögonblick som definierar någonting. Potentialen i den här spelaren och hur han på egen hand mot liksom ett halvt lag kan åstadkomma en jättefarlig målchans.
Wow.
Du bara skrattar.
Men jag satt här och tänkte, fan jag kommer inte ihåg det här målet. Och sen så ganska snabbt slät du över det faktum att det aldrig blev mål. Men okej, det här är liksom det mest ikoniska nästan målet.
Ja, precis.
I Isaks karriär.
Han har gjort jättemycket fint, men det är ju liksom bara spär på den här bilden som ju någonstans Gary Lineker var med och måla upp där under den EM-turneringen den sommaren. Att här har vi en av världens främsta anfallstalanger, 21 år gammal, och han är svensk. Och han gör det ensam.
Ja, men en sån spelare som folk som tittar reser sig ur sätena för.
Här är han 21 år gammal och jag menar absolut det var fler som kände till honom innan detta också. Han slog ju igenom redan som 16-åring i Allsvenskan när han direkt gör mål för AIK.
Olsson in med bollen och Isak! Vilket mål från 16-årige Alexander Isak som i sin första allsvenska match gör sitt första allsvenska mål!
Alltså jag har ett jättetidigt minne av Alexander Isak.
Ja?
Jag har som tradition att gå på en allsvensk match om året. Och den här gången så av praktiska skäl så hamnade jag så att säga på bortaplan och såg Djurgården AIK på Djurgårdens hemmaplan. Så tar Djurgården emot AIK. Och det är på den tiden då det så kallade derbyspöket verkligen lever. Alltså Djurgården har problem i derbyn. De har typ förlorat så 14 raka mot både Hammarby och AIK. Och den här dagen blev ju inget undantag. Och det är ju Alexander Isak som både gör 1 och 2-0 i den matchen.
Hans femte allsvenska mål på sin 17-årsdag. Alexander Isak gör 1-0 för AIK i Stockholms derby.
Och jag har aldrig varit med om att den hela arena är så tyst. Och vi som sitter liksom i ett hörn ganska nära klacken, där dånade ju verkligen för AIK har gjort mål. Men resten av arenan, det var en stämning som gick att ta på. Och det var Alexander Isak och de stående ovationerna som han fick efter matchen. Det var någonting speciellt i luften den dagen.
Men han är ju en exceptionell talang och just det där att man lyckas kliva in och leverera direkt innan det ens finns en förväntan på att det är det man ska göra. Det sätter ju en viss förväntan och förhoppning på att han ska fortsätta leverera. För vi är ju aldrig mätta, vi är ju aldrig nöjda. Vi tittar ju bara på någon CV och ser så här, okej, 16-17 år har redan gjort det här. Tänk då vad som komma skall. Att det är hela tiden dit vi blickar. Och det blev ju liksom ingen spikrak resa för honom när han lämnade ganska tidigt den svenska fotbollen till Borussia Dortmund som ju såg som en sån fantastisk talangfabrik ju.
Ja, men vi sades det att han dessutom hade fått ett erbjudande från kanske Real Madrid men valt att tacka nej till det för att det fanns någonting långsiktigt strategiskt i att gå till just Dortmund som har ett litet annat handlag med talanger. Jag minns ju också, för jag såg ju hans resa lite genom ett AIK-perspektiv och det är ju någonting extremt kluvet i att det kommer fram en sån otrolig spelare som alltså gör så mycket för laget ur ingenting men som man också vet innerst inne i hjärtat att han kommer snart att gå för ganska mycket pengar och det kommer ju säkert gagna klubben. Men Men det finns ju någon så bitterljuft i det där. Att se någon blossa upp på det sättet, men också veta att den tiden är bara till låns.
Men han hade det ju tufft och det var lite olika tränarbyten och sånt som påverkade också hans tillvaro i Borussia Dortmund. Han fick inte jättemånga chanser på seniorsidan, om man ska titta på det på det sättet. Lite utlån, hamnade i Spanien, i Real Sociedad i San Sebastian, och där fick han ju ändå möjlighet att visa upp sig. Han tog den chansen. Alltså det har ju aldrig varit så explosivt i något sammanhang som det var i AIK-debuten, eller till viss del också i landslaget, där han ju tidigt gjorde mål också i kvalmatcher i tävlingssammanhang borta mot Färöarna och så. Men det har ju trots allt till slut kommit. Och det går nästan i linje med hans lite försiktiga framtoning också och personlighet, som jag tror är helt sann. För att han framstår ju som väldigt blyg, fåordig, privat. Verkligen delar ju inte med sig av vad som är viktigast för honom i hans liv vid sidan om fotbollen, vilket ju tycks vara just det som är viktigast för honom. Så.
Man känns väldigt korrekt. Du får väldigt korrekta svar av honom.
Väl uppfostrad och liksom intelligent, men du får ju inte komma honom nära. Nej, i någon precis. Sån situation.
Det är ju inte en Zlatan-karaktär som liksom, på vilket humör han än är på, kommer bjuda på någonting.
Och det passar ju på sätt och vis ihop då med den sportsliga framgången, sätt att växa in i saker. Att man behöver kanske lite mer tålamod, behöver hitta rätt och komma in i laget och föreningen, som det till slut blev utdelning då i Real Sociedad. Och så hamnar han i England. Det var ju omdiskuterat och stort redan där när han kom in i det här på nytt födda och med lite ifrågasatta pengar från arabvärlden, storsatsande Newcastle.
Alltså det var ju världens affär. Alltså dels ja. Hans övergång, men också Newcastles nya liksom finanser och kanske ägare som kom från Saudi och pumpade in pengar, och plötsligt skulle Newcastle tävla om de allra dyraste, största spelarna. Det rubbades en maktbalans, men Newcastle menar ju också allvar. Nu satsar vi.
Mm. Och då blev ju till slut då Alexander Isak en nyckelfigur i det där. Han öser in mål. Säsongen 23-24, det blir 21 Premier League-mål. Säsongen som avslutades förra våren då, 2025, då hyllas han ju brett, alltså som en av världens främsta anfallare. 23 ligamål, det blir också en av de här kupptitlarna för Newcastle.
Alexander Isak at Wembley. Isak.
Men alltså, det ska man ju verkligen understryka. Newcastle hade ju gått igenom, alltså, inte ens 7, det var mångdubbelt fler svåra år fram till den här transformationen. När pengarna kom in, när Isak kom in, då blev de ju plötsligt en toppklubb. Ta sig till Champions League, bara en sån sak. Jag minns ju också när han tar den här cup-pokalen, posar med den och skriver alltså väldigt hjärtliga meddelanden på sina sociala medier. Den här cupvinsten är ju tillägnad fansen, alla som har stått bakom laget. Det är liksom för dem vi gör det här.
Och bara någon månad senare så ska de där fansen som tog emot det med stor kärlek bränna hans matchtröja med namnet på ryggen. För då är han ju inte längre den hyllade hjälten, utan den hatade svikaren.
The way he's treated us is absolutely horrendous. Docked all of his wages, all of that just docked, and they realized what he's done. He should be sold overseas, sent off.
Det finns ju ett uttryck för det där, snake in the grass. Och det är ofta så med spelare som någonstans uttryckt den där kärleken och flörtat med fansen, som sen vill någonting annat. Då blir de ju de där ormarna istället, de hala.
För under den här sommaren förra året, är vi ju inne på 2025, så börjar det ju visa sig de här sprickorna som finns. Och den skilda synen på vart man har varandra, Alexander Isak och klubben Newcastle. Han vill till Liverpool. Den ännu större och mer framgångsrika klubben Liverpool. Han anser sig ha blivit lovad att få lämna i någon slags informellt samtal eller löfte som ska ha getts honom flera månader tidigare. Han tackar nej till att fortsätta i Newcastle. Han vill inte träna med laget. Han vägrar resa med laget. Inga uppladdningsmatcher inför säsongen. Det rubriceras ju som att han går ut i strejk. Det är så hela fotbollsengland sätter ord på det och beskriver det.
There's a way to do things and he's not done it in a way of respect.
Det finns ju många lirare som kan känna igen sig i den där situationen, att man är på ett ställe och vill ta sig till ett annat. Spelare som nu har blivit experter och tyckare, som Wayne Rooney exempelvis, som visar förståelse kanske för hans vilja då, Alexander Isak, att ta nästa kliv. Men som verkligen tycker att det är förkastligt hur Alexander Isak, den timide och fåordige svensken, beter sig i det här läget. Gå till jobbet, gör dina träningspass och sen gå till förhandlingsbordet. Men Alexander Isak känner ju sig så sviken av Newcastle att han vägrar det där, och det är ju så infekterat.
The reality is, says Isak, that promises were made and the club has known my position for a long time. To now act as if these issues are only emerging is misleading. When promises are broken and trust is lost, the relationship can't continue.
Och det dras ju ut på. Newcastle går inte med på att sitta ner med Liverpool och komma överens om det här. Det blir ju otroligt utdraget. Premier League-säsongen hinner ju inledas under sensommaren och tidig höst 2025, där kring augusti. Och det är bara minuter kvar till deadline för det här transferfönstret, när man får göra såna här affärer helt enkelt den sista augusti. När Alexander Isak till slut skriver på. Han blir Liverpools nya nummer 9, och det kablas ut bilder med familjemedlemmarna in till sig och de är stolta, och en timme senare så liksom lämnar han den där träningsanläggningen trött, lättad vad det ser ut som, flyger till Stockholm för att samlas med landslaget och säger att det har varit en lång resa hit.
Visst är det så, han blir Liverpools dyraste värvning någonsin, han blir Premier Leagues dyraste värvning någonsin, han blir den tredje dyraste övergången någonsin om man räknar alla lag och alla övergångar. Och därtill var han ju också Newcastles dyraste övergång när de köpte honom. Så tror fan att de ville behålla, i alla fall skydda sin investering, i alla fall få tillbaka någonting för den.
Ja, och nu så har han ju dessutom då de här framgångarna och de här hyllningarna som han ju fick i samband med cupsegern där, en av de mindre cuperna i England visserligen, men hela det liksom arvet har han ju bränt upp i och med att han helt och hållet har förstört hela relationen till den supporterskaran och den föreningen. Och nu har det ju inte varit någon lyckad säsong vare sig för Newcastle eller Liverpool. För vad var det för Alexander Isak de fick in i sin trupp? Ja, det var ju en som inte var matchredo. Han hade ju inte tränat ordentligt under sommaren. Han hade ju hållit igång på egen hand och liksom i vissa kanske gruppmiljöer också på andra ställen och så. Men han var ju tvungen att börja försäsongsträna ordentligt liksom med laget när det redan var ligaspel igång under hösten. Och det blev som en sån lång väntan och nedräkning och tjafs liksom från alla håll och kanter. Så här, när kommer han? När är han spelbar? Vad är status? Och det på sätt och vis har ju präglat hela det här året dessutom.
Jag kan inte tänka mig ett sämre sätt att starta på nytt i sin nya klubb. Att vara den dyraste värvningen någonsin, inte vara redo för spel när man börjar, behöva stressa igenom en försäsong när resten av laget faktiskt har börjat spela matcher. Alla de som går och väntar på får se honom, får se honom göra mål, får se honom vara precis så där bra som prislappen säger. Den pressen, den stressen, undrar hur man mår i det där. Och dessutom, som du säkert kommer komma in på, så spelar ju också landslaget det där kvalet, där han någonstans ju får bära ganska mycket av skulden för att det inte går särskilt bra.
Därför att han inte är i form och inte kan leverera det som vi såg att han gjorde under, ja men redan EM-turneringen då 2021, när Sverige som lag inte kunde hota sin motståndare som Spanien, men där han som individ kunde göra det. Och sen var det ju många andra spelare som var skadade också, och det var liksom hela det här Jon Dahl Tomasson-haveriet som påverkade det svenska laget. Men det är ju som att han har varit lite anonym och borta för oss. Det känns som att det var länge sedan man såg Alexander Isak. Den här hösten, den här vintern, den blir tung för honom på alla plan då. Landslag, klubblag. Formen hackar, frågetecknen växer. När ska han börja leverera? Var är målen? Och till slut så kommer det ju några mål, och han visar ändå liksom att han ändå passar in i det här Liverpool som ändå är under ombyggnad också. Det får man ju säga, att det är en omgivning, precis som i svenska landslaget, som inte liksom harmonierar med den ambitionsnivå man har. Men han spelar nästan varje match där under en period. Han är inte den här självklara kraften som han var i Newcastle. Men han kommer ändå igång och får jubla tillsammans med hemmapubliken på Anfield, där han till slut gör ett mål i en match på hemmaplan och sådär. Men det har varit en omställning, det har varit en kamp. Det har varit liksom en resa genom tvivel, press, förväntningar, och då kommer skadan. Ett brutet vadben är beskedet i slutet av december.
Ja, gud alltså. Tänk också, för jag har varit inne och läst lite på Liverpool forum för att ta tempen på Liverpools fans. Jag upplever ändå att det är väldigt många som ändå är väldigt förstående för hans situation, alltså det faktum att han inte fick den där försäsongen, att han kom in sent i laget, att det är en ny tränare, allting är så himla nytt, det tar lite tid.
Det är ju lätt att göra den kopplingen då, att det brutna vadbenet, den lite skörare kroppen möjligtvis, har med det att göra.
Exakt. Och nu börjar man ändå känna att det där tålamodet börjar tryta. Folk vill se mål.
Han är ju borta från spel i nästan 4 månader, Alexander Isak. Och nu har vi hamnat i det här jobbiga läget att det inte har blivit en sån självklar återkomst till planen heller. Utan att det har varit lite fram och tillbaka. Dels är det det här att vara i matchform. Det snackas ju jämt om det. Han har varit borta från spel i 1 år. Och det finns ju en tes och liksom en formulering som säger att när du är tillbaka så tar det ytterligare 1 år bara att hitta vem du är på planen. Alltså lika lång tid man har varit borta tar det att bli lika bra igen.
Jävlar.
I vissa lägen. Mm. Så. Det är ju fram och tillbaka. Han kommer tillbaka i april i spel. Och sen så får han ljumskkänningar. Och ljumskkänningar, herregud, det är ju sånt där som folk kan leva med i hela sina karriärer som gör att de måste utvärdera sin status vecka efter vecka. Kan man spela eller inte? Och nu ser vi ju fram emot, efter att han igen har varit borta från matchtruppen då,
ja, man
den senaste
ju,
omgången.
Precis, man trodde ju att han skulle spela mot Villa ju.
I en Villa, ja.
Ja, jätteviktig match för de där liksom, Champions League-Europa-platserna i ligan. Liverpool som har haft en tung säsong skulle kanske kunna rädda den på slutet. Förlora tungt mot Aston Villa. Isak är inte med. Nu undrar ju fansen definitivt. Alltså det sprider ju sig en ångest. Du vet ju säkert det själv också. Man hejar på ett lag, man hejar ju på de spelarna. Och de blir bara hela tiden skadade. Det är en väldigt speciell känsla. Man försöker ju älska dem lika mycket som de som spelar och gör mål. Men så är det någonting som skaver. Och det är ju inte ens deras eget fel oftast.
Nej, och nu måste vi ju nästan släppa Liverpool-perspektivet här. För visst, det finns ju saker att spela för och sådär. Och det är en omgång kvar. Och frågan är, nu till helgen, är Alexander Isak med i matchtruppen? Är han spelredo, kommer han få minuter? Är han en startspelare? För vi ser ju fram emot datumet 15 juni, premiärmatchen för Sverige i fotbolls-VM. Vad betyder den där sommaren när han inte hade den ordentliga träningen? Är det den som gör att han är skör, känslig för skada nu? Blir i spel i sista omgången i Premier League? För sen har ju Liverpool inte som Gyökeres har en Champions League-final till exempel. Vill vi ens, med ett svenskt perspektiv, att han ska spela den här sista omgången i Premier League? Är det bra eller dåligt? Ja, det finns väl saker att argumentera för båda de åsikterna. Och hur ska Potters lag byggas med eventuellt både Isak och Gyökeres? Är Isak ens en startspelare i VM-turneringen?
Det är viktigt för honom att han spelar fotboll. Han är väldigt viktig spelare för oss. Och nu vi hoppas att han kan ha en bra slut av säsong med Liverpool.
Är det en välsignelse för Potter att sitta med det faktum att han inte kan lira 90 minuter och slippa formera om? För han har ju bara haft de här senaste matcherna som förbundskapten. När det bara har funnits en anfallskraft i sån världsnivå Gyökeres att bygga laget kring.
Jag tänker, det sista du säger, så måste ju Graham Potter också tänka. Alltså att ha den här supertillgången på bänken. Alltså bara ta Isak för var han är just nu. Han är inte där han ska vara. Men på en bänk, kasta in honom de sista 20 när lagen de möter, Tunisien eller vilka det nu är i första matchen, är helt söndersprungna, jättetrötta, då kommer Isak in på sina rappa ben och kan liksom röra till lite grann. Lite som kanske Lukas Bergvall gjorde i den här sjuka matchen mot Polen som Sverige lyckades vinna för att ta sig till VM.
Han blir nedsparkad och sparkar ner i typ första minuterna.
Precis, bara röra till i grytan lite grann. För någonstans borde väl Potter ändå utgå från de som gjorde det under de här playoff-finalerna. Någonstans bygga laget kring dem och en Gyökeres som ju tvärtom då prickat formen verkligen. Han är ju bättre än någonsin kanske, i alla fall bättre än han har varit den här säsongen.
Det var ju han som gjorde de viktiga målen i VM-playoffet Ukraina och Polen. Men jag nämnde inledningsvis där Isaks betydelse för att Sverige har nått VM. Det är ju när vi backar så långt tillbaka till den 16 november 2024. Det är Nations League, den här spännande landslagsturneringen, som ju är mer spännande än vad man känner eftersom den ju uppenbarligen har så enorm betydelse. Och där var det ju Alexander Isaks 2-1-mål, segermålet, som innebar gruppsegen i Nations Leagues C-division för Sverige, avancemanget till B-ligan och vägen in då, bakdörren in till VM-playoff-spelet som Sverige sen lyckades i att besegra Ukraina och Polen och nå det där mästerskapet. Det tar vi fasta på. En annan grej, det finns ju ett namn som det har liksom nästan skrattats lite åt i den svenska VM-truppen som Graham Potter har plockat ut.
Vem då?
Ken Sema.
Just det.
Som ju var en Potter-lirare i Östersund till exempel och som inte ens har varit helt och hållet given på Cypern där han spelar till vardags. Och en sån liksom gruppgubbe som det har beskrivits har plockats med. För att han är så här glad och härlig och inte sätter sig på tvären och kan spela lite var som helst på den där kanten.
Ja. Ah.
Det här 2-1-målet hemma mot Slovakien 16 november 2024. Ett ryck på vänsterkanten, ner mot kortlinjen. Ken Sema spelar snett inåt straffområdet. Viktor Gyökeres petar vidare till Alexander Isak. Lägger upp bollen, skjuter med vänstern, rätt upp i nättaket. 2-1 Sverige och ett halvt år senare därmed VM-playoff.
Ja, fy fan vad läckert.
Samir, räknar du med Alexander Isak som en liksom avgörande faktor för Sverige i det här världsmästerskapet?
Ja, alltså det är klart att han kommer bli avgörande. Om han får spela så måste man väl ändå se det, för att så bra är han. Men det som har hänt tycker jag under playoffen, det är ju att Viktor Gyökeres har klivit fram och ganska tydligt så har axlat det här ansvaret som hela svenska folket någonstans har krävt av de här stora stjärnorna som man har saknat lite under höstens kval. Nu gick Gyökeres in och gjorde det. Jag tänker att det också tar undan lite av den här pressen från Isak. Kan få liksom spelas in, tränas in, att få de där minuterna han behöver och inte liksom tvingas in från start för att det är det enda valet. Så tänk att det är ett rätt gynnsamt läge för Alexander Isak nu. Det är en skitsäsong i ryggen. Alla vet det. Härifrån kan det bara bli bättre. Och vad är inte ett bättre ställe att ta lite revansch på ett sånt här uselt år som VM?
Du har lyssnat på Uppsnacket med Susanna Andrén
och Samir Yousefi.
Nytt avsnitt varje onsdag.
Glöm inte att följa oss genom att klicka på det lilla hjärtat i appen så missar du inga nya avsnitt.
Det här avsnittet spelades in den 19 maj.